Välkommen till Odla med Maj-Lis Pettersson och mig, Bella Linde. Vi är väldigt glada över att kunna starta den här podden och har, trots att det kan verka lite högtravande, en ambition att verka folkbildande. Vi vill helt enkelt ge Sveriges över 5 miljoner fritidsodlare både vetenskapligt förankrad kunskap och inspiration och trädgårdsglädje. Inte minst kommer Maj-Lis, som är hortonom och växtskyddsexpert, att svara på mängder av lyssnarfrågor. I det här första avsnittet besöker jag Maj-Lis hemma i hennes trädgård sydväst om Uppsala. Och där ska vi lära oss massor om fröförökning. Hoppas ni vill följa med. Nu är jag hemma hos Maj-Lis och kliver in i hennes barnkammare där det står mängder av plantor. Hej Maj-Lis!
Hej, hej!
Här är det vackert och ljust med extra ljus och en herrans massa plantor som står överallt i hyllor och på bänkar och i fönster, smygar. Och vi ska prata om förökning.
Absolut.
Vad gör du nu för någonting?
Ja, just nu så är det faktiskt så långt gånget så jag håller på att plantera om mina tomater. Så de är sådda redan i början på februari.
Och nu är vi inne i slutet på mars, ja. Så att de har kommit en bit på väg.
De har kommit halvvägs kan vi säga. Det beror ju på vilka faciliteter man har, hur tidigt du kan börja. Oftast är det att man är lite otålig, man börjar för tidigt, plantorna blir långa och gängliga. Tänk efter, när du kan plantera ut dina tomatplantor till exempel, vi tar det som ett exempel. Har du växthus eller är det utomhus? Då man vet det att från att du sår och till att plantan är lagom stor för att plantera ut så tar det 8-9 veckor.
Och då pratar vi om tomater.
Tomater. Ja. Och då räknar man tillbaka. Jaha, ja, men då kan jag ju inte så i februari om jag nu ska ha dem i ett kallväxthus. Det går ju inte.
Jag är ju ibland på Facebook. Och då i januari redan så sätter folk igång och sår sina tomatfrön. Mm. Och då börjar det klia i fingrarna så är man sugen på att sätta igång. Ja. Är det alltså för tidigt?
Det är för tidigt för de flesta. De flesta har inte växthus som är nästan som ett yrkesodlarväxthus med automatisk styrning av ljus och temperatur och allt det här. Så är det ju inte för oss fritidsodlare. Det beror på vad man har laddat med så att säga. Vi har ju ett växthus där vi kan värma upp med vatten i ledningarna. Vi har alltså ett pannrum bakom växthuset.
Det har ni här, men jag har ju inte det. Jag har ett kallväxthus.
Och då måste man ta hänsyn till det. Men det är väldigt bra att man vet. Det tar 8-9 veckor från det där att fröet har kommit till jorden till att den är lagom stor. Den ska inte vara lång och gänglig. Den ska vara ungefär en 30-40 cm.
Och hur når man dit då? Jag menar, man har räknat rätt och man börjar då 8 veckor innan det är dags att sätta ut. Och det är när risken för frost är över. Ja, om man ska sätta på friland.
Ja, precis.
Och odlar man i växthus, när kan man sätta ut ändå då?
Ja, det beror på vad det kan hålla för temperatur på natten. Mm. För det är viktigt att det inte blir för kallt för tomaterna. De vill helst ha 8-10 grader på natten. Och då kan det kanske vara lite snö ute när jag håller på. Jag planterar alltså mina tomater i mitten på april. Och då är det för de flesta dags att så istället.
Ja, och det är för att du har det här växthuset som
precis.
Går att värma upp.
Och det finns en del som det, har det.
Det man helt enkelt kan tänka att man måste förhålla sig till sin egen verklighet.
Absolut.
Det är till att börja med det.
Det är jätteviktigt att tänka på det.
Ja. Mm. Men hur gör du då när du i tomaterna är det första du börjar så?
Nej, det är det inte. Det är paprika. Paprikan och chilin, de tar ännu längre tid på sig. Så att då kan det vara att jag kanske sår i slutet på januari. För att och ändå så ser du att paprikaplantorna, de som står här, de är väldigt små i förhållande till tomaterna.
Tomaterna har ju rätt iväg.
Och trots att de här har såtts tidigare.
Ja. Och det är för att de tar längre tid
de
på sig.
De tar längre tid,
Så paprika och chili först på säsongen om man ska ta de enklaste grönsaksväxterna. Mm. Och sen är det dags för tomat.
Sen kommer tomaterna.
Och vad sår du mer från frö?
Jag såg ju en hel del sommarblommor. Jag älskar ju sommarblommor. Så att jätteverbenan är känd som en som tar lång tid på sig. Så den såg jag också väldigt tidigt. Det också i allmänhet i början på februari såg jag jätteverbena. Och de är fortfarande bara så här stora, några centimeter.
Har du någon sån här?
Ja, jag har jätteverbena.
Här har du rölleka också.
Ja,
oj.
Är så fina som snittblommar. De finns i så många fina färger. Så att den vill jag gärna ha.
Det där är ju intressant. Hur väljer du vilka sommarblommor du odlar?
Jo, men en del har jag ju som favoriter. Eldblomman, den som du stod och petade lite grann på där. Den, ja. Det är en favorit, verkligen.
Och hur ser den ut då?
Ja, den ser ut som små röda blommor som är nästan tomtröda i färgen. Aha. Och blommar hejvilt hela sommaren. Den är inte så lätt att få tag på som planta. Så därför är det bra att man kan få tag på frön och så själv.
Och det finns att få tag på?
Ja, ja. Det är inga problem. Den finns både i rödblommande och rosa. Rosa kanske inte är min favorit bland den, utan det är den röda jag tycker är så vacker.
Så att sommarblommor sår du, och du sår de här grönsaksväxterna som har lång utvecklingstid. Mm. Vad är det mer läge att så nu?
Ja, vad har jag sått för någonting mera? Vi tittar runt lite så ser vi att det är ganska mycket ageratum. Vet du vad det är?
Nej.
Den kallades för leverbalsam. Men den har liksom tappat.
Hur ser den ut då? Ageratum?
Ageratum.
Är det latinska namnet?
Ja, och även det svenska i dagsläget. Ja. Så att tidigare var det leverbalsam, och det kan man ju hitta i litteraturen fortfarande.
Det låter inte så snyggt.
Nej, men de är vackra.
Hur ser de ut då?
De är lite liksom små tussar kan man säga, som består flera tussar tillsammans, så blomställningen ser väldigt mjuk och fin ut.
Vad är det för färg?
Finns det alla möjliga färger. Jag har rosa, jag har vit, jag har blå, och sen är det lite olika höjder. Förr så fanns det bara låga ageratum, kanske 20 cm som max. Men nu finns det en som heter Dondo, har funnits ett tag. Den är uppe i den här höjden, 40-50. Ja. Och då är den ju bra tillsammans med andra. Till exempel sommarrudbeckia, jättevacker tillsammans med den. Så att det är roligt det där att man kan kombinera ihop lite olika växtslag.
När du sår, hur agerar du då? Vad har du för material?
Ja, jag har alltid sågjord. Det där diskuteras ju fram och tillbaka.
Det pratar man ju alltid om.
Måste man ha sågjord?
Måste man det?
Jag tycker man ska göra det, för då går man inte på någon tabbe. Man kan nämligen göra det. Man kan missa en hel sådd. Bara för att, ja, men den där växten var ju känslig för hur mycket salt i jorden, alltså näring. Om du tar en lite mer gödslad jord, då kanske inte de där fröna gror. Tomat är inga bekymmer. Den gror var du än nästan sår om i för någonting. Men andra växter, sallad till exempel, den är jättekänslig om det är så att det är för mycket näring i jorden. Och för att slippa det där att missa, för det är ju så lite jord som går åt till sådderna.
Så du tycker att det kan vara värt...
Det är en garanti.
Att lägga pengar på såjord.
Absolut.
Så att man vet att man får upp sina plantor.
Ja. Då kan man inte skylla på att man har gjort det felet i alla fall.
Nej, men det är bra. Då har man eliminerat en risk.
Precis.
Såjord. Och vad sår du i? Har du plunkar?
Jag sår i små plast. Än så länge plast...
Små fyrkantiga plastkrukor, allra minsta.
Ja, precis. Sådana såg jag i. Och tills det har kommit något annat material. Plast är inget bra.
Nej.
Men så länge det inte har kommit någonting som jag är mer nöjd med. Jag har prövat en massa olika andra ersättare och jag gillar dem inte.
Torvbriketter?
Nej.
Pappkrukor?
Nej.
Varför?
Nej, de löser sönder så fort. Jag vill inte ha att det går att de blir trasiga. Nej. Och jag vill kunna använda det här materialet flera gånger. Men det behöver ju inte vara plast för det. Men det kanske är på väg någonting som jag blir nöjd med.
Och tills vidare så har du redan plastkrukor och du återanvänder
Absolut,
dem. Då är det en
Absolut. Till och med från min pappa.
Jag har
ärvt från mina föräldrar.
Ja, men då har ju du verkligen återbrukat de här. Så då, och det som finns, det finns. Men man behöver kanske inte köpa nytt.
Men det får gärna komma någon ersättare som fungerar precis lika bra som de här.
Vet du, jag upplever när jag sår i pappkrukor att pappen i sig suger i sig så mycket vatten så att det stjäl vatten från...
Så var det med torvkrukorna med.
Ja.
Alltså de var ju värdelösa. Växterna stod ju där och suckade hela tiden. Jag hann ju inte liksom fukta upp de där torvkrukorna. Utan de torkade ju direkt efter att jag hade försökt att blöta ner dem.
Så du använder såjord i plastkruka tills det finns något annat alternativ. Mm. Och vad behöver du mer?
Ja, sen behöver jag lite regnvatten.
Ja. Regnvatten? Men vad då i januari? När du
Det är inga problem. Alltså det... tinar ibland på taket och vi har ju tunnor överallt. Och är det så att det fryser, ja, då får vi tömma ur dem och sen upp med tunnorna igen och passa när det kommer regnvatten. Och de här har ju 200 liter i sig. Jag har två stycken sådana plus en liten mindre på 100 liter.
Det står alltså tre stora blå tunnor inne i det här utrymmet fullt med regnvatten som ni alltså har pumpat in här.
Precis.
Varför regnvatten? Vad är för fel på vanligt kranvatten?
Kan vi säga att det är ju det som innehåller allra minst utav andra ämnen. Har du egen brunn, vilket vi har, så kan du ha otur och få in någonting. Det kan vara mycket salter, det kan vara kalk, det kan vara svavel, det kan vara magnesium. Allt det där stör ju när du sen ska ge växterna näring. Mm. Så att här utgår man ifrån någonting som är plus minus noll. Kan vi säga. Det är mycket lättare att styra näringen i det vattnet.
Så du har ett neutralt vatten helt enkelt och så kan du själv pytsa på med den näring som dina växter behöver.
Precis. Och sen är det alltid upp. Du ser, de är fyllda och det gör att det är varmt och skönt. Det har ju liksom den temperaturen som rummet har.
Så att, jag kan inte låta bli att plaska lite här. Oj, skvätter. Men du, och den som inte kommer åt regnvatten, vad gör den?
Då får man ju ta det vatten man har, men tänka på att låta det stå, inte ta direkt ifrån kranen. Tänk dig en djupborrad brunn eller ett vatten som kommer i ledningar, 4 grader kanske. Alltså växten står ju bara och suckar.
Det är för att det blir för kallt.
Det är inget roligt med den här kallduschen, utan här får de ju ett vatten som är anpassat i temperatur och det gillar växter. Men om du nu inte har tillgång till regnvatten, så som sagt, förutom att tömma upp vatten i tid, låta det stå, bara det gör ju att en del av de här ämnena, så för kalken, den sätter sig, så att då blir det inte så mycket kalk i det vattnet.
Det kan man göra. Det sjunker ner på botten.
Precis, du kan koka vattnet. Då har det också försvunnit. Du vet hur det brukar se ut i de här vattenkokarna.
Ja, det är fullt med kalk.
Fullt med kalk. Alltid. Då sitter den där istället. Ja. Och det är bättre det än att vissa växter får det som kanske inte tål kalken en gång.
Så det är ett knep. Man kokar vattnet och så häller man av det och låter det stå till en temperatur som håller runt 10 grader kanske?
Ja, eller 15. Rumstemperatur blir det ju i allmänhet.
Ja. Det var vattnet och det var sådden. Och när då plantorna har kikat upp och fröet har grott och du har fått upp en liten planta, vad gör du då?
Då är det dags att plantera om var och en i sin egen kruka. För i allmänhet så sår man ju ett antal frön i en kruka. Mm. Man sår inte bara ett och ett. Det blir lite i allmänhet för mycket jord kring ett enda litet frö. Det blir för blött och det gillar inte fröet. Så därför blir det ju oftast att man sår ett antal frön som man tror. Det här blir nog lagom antal plantor så småningom. Men när de då börjar komma upp och börjar röra sig vid varandra lite grann så där, då tar jag ju och plockar upp en och en. Och så får de varsin kruka.
Vad
plockar
du med då? Vad plockar du upp dem med?
Ja, det är vilken pinne som helst.
En liten pinne?
Ja, det kan vara en pinne från sushin eller något sånt där som jag spetsar till. Det gäller att använda saker.
Så det är det som heter att prickla plantor, va? Att man inte klämmer åt dem i fingrarna.
Ja, man lyfter
att
upp
man
dem.
Att man lyfter försiktigt. Men är det inte risk att de har trasslat ihop sig i rötterna då när de växer i samma
kruka? Det brukar inte vara något problem. Du får inte ta det för sent. Precis när jag tycker att nu börjar de att trängas lite grann, de når varandra, då lyfter jag och då brukar det aldrig sitta ihop så. Eller?
Och vad sätter du om dem i då? Då,
då sätter jag faktiskt dem i en kruka med lite mer näringsrik jord. Mm. Så att jag inte behöver känna att jag måste börja näringsvattna med en gång. Utan det brukar hålla en 3-4 veckor. Sådär. Det är lite lagom.
En sak som jag undrar med plantor, man säger ju att man ska blåsa på dem och prata med dem och klappa på dem. Mm. Är det så?
De kan bli lite mer stabila, men jag vet inte, går det att mäta ens en gång? Nej.
Nej. För nej, annars så säger man ju om man klappar på dem så blir de lite stadiga och knubbiga.
Ja, jag vet inte om någon har kunnat visa att det stämmer exakt. Men
det finns ingen vetenskap.
Det låter lite.
Det kanske är mer att det är trevligt att klappa på dem, så känner man doften av tomatplast.
Speciellt tomat, det doftar ju så underbart gott.
Och sen då, sen är det dags att plantera ut antingen då i växthus eller på friland. Och det här har vi ju pratat om nu, men det handlar om vad man har för förutsättningar. Om man bor norröver, vad ska man tänka på då?
Ja, det är väl ungefär samma sak egentligen. Du kan ju gardera dig med att ha ett växthus med värme redan i april som jag har. Det kan du ha även längre norrut. Det kostar mer pengar. Mm. Det kostar mer energi.
Mm. Det är det handlar om. Mm. Och om man inte har växthus alls, då väntar man tills risken för frost är över.
Ja.
Gäller det alla plantor? Alla ettåringar?
Alla ettåringar. De är ju känsliga. Nu är det en liten annan metod som man använder också. Det är kallsådd. Har du hört om det?
Ja, vet du, jag är inte riktigt hemma på det.
Det är lite roligt. Jo, men jag har använt det några år nu. Till de här växterna som du egentligen kan så direkt på friland.
Ja.
Ringblommor till exempel. Ja. Lejongap kan du också så direkt om du vill.
Ja.
Men du vinner ju lite grann på om du vill ha dem på ett speciellt ställe. Och har du då dragit upp dem i dina lådor, det kan vara en sån här vindruvslåda eller någonting, står de där och så står de ute. Fröna sväller jättefint och hålls tillbaka. Men när väl temperaturen börjar komma upp sen i jorden, ja då börjar de att gro. Och då är de ju anpassade till den temperaturen som är ute.
Så du menar du sår i lite mindre kärl, som en sån här vindruvslåda till exempel, som man får med när man köper vindruv i affären.
Mm.
Och så ställer du den utomhus med sådden i. Och där får den stå tills det börjar gro. Så att det är som att följa naturen.
Ja,
men kan man inte så direkt i odlingsbädden då?
Jo, visst kan du göra det. Men du kanske vill styra själv. Hur många planter vill du ha som kommer upp?
Just
du är inte säker på att alla gror som du sår på friland. Men här kan du direkt välja de då som har kommit upp, som är jämnstora, som kommer att klara sig bra. Då är det de du använder och planterar ut. Så att jag tycker att faktiskt det är en fördel. Och så slipper du ju ha dem här inne också.
Ja, för alla har du faktiskt inte
det
som du.
Blir
du har ju
trångt.
Mycket
det blir trångt.
Bor man i lägenhet eller om man har ett radhus med en liten täppa, då har man kanske inte plats så har det så här som du.
Nej, precis. Och den där kallsådden har jag gjort några år att ja, men nu vill jag inte vänta längre på att de ska gro ute. Utan då lyfter jag in den, kanske vi har ett bågväxthus som inte har så mycket värme i sig. Ställer de där, då sätter de fart med en gång. Så att man kan ju liksom lura fram dem lite tidigare. Men då får man ju tänka på att då är de ju inte härdade för utetemperaturen. Va? Så då vinner man inte det, utan då får man tänka på den. Det sättet också, att den måste härdas.
Hur viktigt är det med avhärdning?
Ja, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt.
Och varför ska man härda sina plantor?
Jättebra att du säger härdning. Jag har gått och pratat om avhärdning i många år. Tills en professor berättade för mig, men du Lisa, du kan väl inte säga avhärdning, då har du ju tagit bort härdningen.
Ja, det är sant.
Då gick det upp ett ljus liksom, va? Och var du än läser någonstans i böcker så står det om avhärdning.
Man har ju pratat om det.
De härdas, det är det handlar om.
Och vad ska de härdas för?
Både ljus, temperatur och ibland fuktighet också.
Och att härda sina plantor, det är att sätta ut dem i kruka på den plats där de ska vara?
Ja, du krukar ur dem naturligtvis. De ska inte ha krukan kvar om du har det du menar.
Nej. Nej, men jag tänker när man härdar dem. Man tar
att du bara lyfter ut dem och ställer dem under dagen. För det kanske är fortfarande väldigt kallt på natten. Va? måste du lyfta in dem. Så det kan vara lite det där att ut och in ett tag.
Så att man ser till att de får komma ut utomhus för att härdas. Mm. Och klara både ljuset och temperaturen och
precis,
fukten.
Det är det som är stressen.
Ja, och sen så ställer man in dem på natten om det blir kallt.
Eller lägger på en fiberduk. Beror på, man får hålla lite koll på klimat, eller temperaturen, vad är det som händer?
Allt det här vi pratar om handlar ju egentligen om att kontrollera sina plantor, sina växter.
Ja.
Och då får man helt enkelt se hur omgivningen ser ut. Det är sunt förnuft egentligen.
Det är det, absolut.
Nu är det dags för Fråga Maj-Lis. Och nu har du och jag satt oss inne i matrummet, Maj-Lis, hemma hos dig, för att det är alldeles för kallt för att vara ute, även om fåglarna kvittrar och det är slutet på mars. Vi har en del frågor, bland annat en från Anders som berättar att han har en monstera som trivs väldigt bra. Plantan är grön och fin och det kommer hela tiden nya blad. Men han är orolig för att det har vuxit fram en liksom en kolv på toppen på plantan. Vad är det?
Plantan är jättefin. Det här är en monstera.
Monstera?
Monstera.
Jag säger monstera.
Nej, tredje vokalen bakifrån ska du betona på. När det är ett sammansatt ord så här, snäll långt ord.
Är det sant?
Ja.
Det visste inte jag.
Klematis, inte klematis.
Och mer?
Ja, det finns många, men vi nöjer oss med dem så länge.
Monstera. Nu pratar vi alltså om en monstera.
En inomhusväxt som är väldigt populär. Det är nästan att alla har en monstera hemma hos sig. Och den här trivs väldigt bra. Vet du varför jag kan säga det?
Nej.
Jo, för jag ser på bladen att de är rejält flikiga. Och det blir de bara om den får tillräckligt med ljus. Står den för mörkt så kommer det att bli hela blad. Kanske några enstaka såna här flikiga delar. Men den här trivs utmärkt. Och då kan man ju undra, vad då om den trivs? Och så kanske man är osäker på, är det någonting som skadar den samtidigt? Nej, det är det inte. Den här plantan har blommat. Så det är en frukt som du ser, som ser ut som en kolv.
Det ser faktiskt, när man ser på bilden, ser det ut som en majskolv.
Ja, det gör det. Och den där är jättegod. Om den bara får mogna fram riktigt, riktigt ordentligt.
Så Anders kommer kunna äta den här alltså?
Ja, nu är det ju odlat inomhus i Sverige. Men om det här skulle vara till exempel på Madeira, där man odlar den här för fruktens skull, så skulle den vara söt. Den skulle smaka en korsning mellan banan och ananas. Men man måste vänta tills de är riktigt, riktigt mogna. Det ska väl nästan vara så att köttet nästan flyter i den. För att det bildas annars lite kristaller i den här vävnaden när de är omogna. Och de är lite obehagliga. Det är oxalatkristaller som kan liksom fortsätta liksom in i kroppen. Va? Så att man varnar lite grann för, se till att de är riktigt, riktigt mogna. Men det här är en delikatess.
Oj, Anders, ät inte den här innan den är helt mogen. Men sen så är det en lyckans kolv helt enkelt.
Precis.
Mm. Vi går vidare och hamnar på rhododendron. Barbro har en rhododendronplanta, eller snarare flera rhododendronplantor, som har blivit gulprickiga på ovansidan av bladen och rostbruna undertill på bladen. Det är också något svart och kladdigt som sitter på undersidan. Hon har sett en insekt som har nätmönstrade vingar och undrar, kan jag förhindra att plantorna blir skadade på det här sättet? Vad säger du om det?
Det är jättebra när jag får se bilder på både djur och hur skadan ser ut. Då är det alltid mycket lättare att ge ett bra svar också. Och det här är stinkfly som gillar rhododendron och inga andra växter utan bara rhododendron. Och det stämmer så väl med det här fina, vackra nätmönstret på vingarna. Det ser du där.
När man ser bilden
kort,
på det här.
Kort och tjock och nätmönstret. 3-4 mm lång ungefär är den där. Och den sticker och suger. Och när den sticker och får med sig vätska, då fylls vävnaden med luft. Och det är därför de ser så här gulprickiga ut. Det är alltså luften i bladen som gör att det ser gulprickigt ut. Och det där svarta, kladdiga, som syns tydligt på undersidan på bladen.
Som om det har stängt upp något klet.
Nej, det är avföring. från både den där fullbildade insekten och tidigare stadier som vi kallar för nymfer. De sitter där och bajsar, så blir det på det där viset.
Och vad ska Barbro göra åt det här?
Det där är inte världens enklaste att åtgärda. För att vi har ju faktiskt inte så mycket medel kvar. Det har väl alla blivit uppmärksamma på. Det enda som finns av insektsmedel, det är en sprayförpackning. Och det är ju inte så väldigt lätt att använda när du har med buskar och så stora saker att göra. Det kan ju fungera på en liten krukväxt kanske, men inte så lätt när det gäller. Men jag skulle rekommendera ändå en såpspritlösning och behandla då undersidan, för det är där djuren sitter. Och så följer man upp så att man verkligen ser att det är djur där när man behandlar. Och det är på våren som de är där. Och då tar man och ser till att vätskan kommer ordentligt på undersidan på bladen och upprepar några gånger, för det är inte säkert att man träffar alla på en gång.
Är det vettigt att ha den här lösningen i en sprayflaska att spraya på?
Ja, det får vara en ordentlig flaska där du pumpar upp ett tryck, så att du sen kan pejla och komma under på undersidan och sådär. Det är svårt med en vanlig liten spray.
Liten blomspruta räcker inte
riktigt
till.
Det brukar aldrig fungera.
Rejäla don.
Man ska ha rejäla don om det ska bli någon.
Men du, och hur blandar du såpspritlösningen?
Ja, 0,5 deciliter såpa till 1 liter vatten. Och sen gärna lite teröd i det. Det förstärker effekten i och med att vaxskiktet kommer att skadas lite grann på djuren, och då tränger den här såpspritlösningen in.
Då får vi hoppas att det här funkar för Barbro och för alla andra som kan tänkas ha drabbats av detta. Mm. Även om då den här lilla insekten ser väldigt trevlig ut, så gör den faktiskt skada på rhododendron. Så såpspritlösning på undersidan av rhododendronbladen är svaret på frågan. Och här har vi en bild på en ganska skadad buxbom. Det är Kerstin som undrar vad 17 hon har fått på 2 av sina buxbomsklot. Hon tror inte att det är buxbomssjuka, eftersom hon har förstått att man då ser svarta områden på grenarna. Och det har inte hon på sina plantor. Här ser det ut som om bladen äts upp inifrån och det blir kvar bara en vit kant. Hon såg det här förra året, men ser att att fler är angripna nu. Då blir det alltså förra och förra året det handlar om. Mm. Vad tror du om det här? Eller vad vet du?
Ja, det där ser trasigt ut. Verkligen. Och det var ju uppmärksam lyssnare som vet precis hur den här sjukdomen yttrar sig. Den som ger upphov till att bladen ramlar av och att det blir svarta streck på skälkarna eller stammarna. Och buskarna mår jättedåligt. Så det har hon konstaterat att det är det inte. Måste det vara någonting annat. Och tydligen så har inte vår lyssnare sett några larver. De gömmer sig ganska väl. De är gröna i färgen. Har svarta streck på kroppen. Och det är en insekt som tillhör fjärilarna. Och den gruppen kallar vi för mott. Vi har ju något som heter krusbärsmott som är ganska vanlig på vinbär. Men det här är en art som går på buxbom. Och den har inte funnits så länge i landet. Det kommer hela tiden in nya skadegörare. Och 2016 fick man den första rapporten till Artfakta. Det finns en sajt som man kan gå in och titta på. Utbredning av olika skadegörare eller organismer överhuvudtaget. Vi kallar dem för skadegörare så fort de är och bråkar med våra trädgårdsväxter. Annars är det ju deras sätt att livnära sig på. Men vi har lite svårt för att acceptera det, eller hur? Ja. Men i alla händelser, 2016, det kan ju ha funnits tidigare. Men den är rapporterad i alla fall 2016. Så länge har den inte funnits i landet. Larverna äter på bladen och det kan bli ibland bara nerver kvar. Mm. Ser väldigt trasigt och skräpigt ut. Och den spinner till slut. Alltså den har 3 eller 4 generationer. I Skåne kan det bli 4 generationer. Och då kan du tänka dig vad med djur det blir liksom, när den kan hålla på att föröka sig så många gånger samma år.
Ja.
Och den finns i Skåne och den finns lite uppåt landet förutom Skåne då, och har rapporterats även uppifrån Mälardalen. Så att den har kommit ganska långt och tål vintrarna hittills. Men det vet vi ju inte om vi får en riktigt rejäl vinter. Det är det vi hoppas på när vi får in nya skadegörare. Att det ska vara något stadium som knäcker dem med en kall vinter. Men det har varit för varmt.
Och då ryker de totalt alltså?
Det kan de göra. Kan, ja.
Vad ska hon göra åt det här nu då?
Ja, i och med att det är en fjärilslarv så vet vi att vi har biologisk bekämpning.
Mm.
Så det skulle man kunna göra, och jag tycker man ska göra det, för det här kan ju bli katastrof. Det är ju många som är jätteglada över sina buxbomhäckar.
Mm.
Så att vi ska ju inte göra det hela ännu värre än vad det har varit. Jag vill inte säga att det fortfarande är kaos när det gäller svampsjukdomen. Men i alla händelser, det är bra om man kan stoppa en sån här sak. Så biologisk bekämpning, och det är en bakterie man använder, Bacillus thuringiensis heter den. Och när man handlar den så heter det larvskydd eller Turex. Mm. Och det finns på nätet att köpa.
Mm. Är det färskvara? Eller?
Nej, man kan faktiskt spara den. Men då ska det ligga kallt.
Mm.
Och man kan använda nematoder också, har det visat sig. Den är lite nyare metod. Men hör med de som säljer biologisk bekämpning. Där får man så mycket hjälp och råd när och hur och hur man ska bete sig med det här.
Så att den här skadan, den är alltså orsakad av en fjärilslarv.
Mm.
Medan buxbomssjukan är följd av en svampsjukdom.
Ja.
Då har vi rätt ut det också.
Ja, precis. Och den här, men så pratar om buxbom då, så skulle jag vilja säga det. Kalla inte sjukdomen för buxbomssot. För sot är en helt annan grupp av svampsjukdomar än vad det handlar om när bladen ramlar av och det blir grenar som dör istället. Så att kalla det för bladfall och grendöd. Det är jättebra, då ser man symptomet också samtidigt framför sig.
Hoppas du blev nöjd med det här svaret, Kerstin, och alla ni andra som undrar över vad som egentligen händer med er buxbom. Vi avslutar Fråga Maj-Lis för den här gången och återkommer med ett nytt avsnitt om ungefär 2 veckor.
Vad roligt att du ville lyssna på Odla. Du kan mejla till oss också och ställa frågor till Maj-Lis. Skicka ett mejl med alla dina frågor till odla@odlapodden.se. Jag tar det igen, odla@odlapodden.se. Just det här avsnittet är inspelat i samarbete med Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan. Producerade gjorde produktionsbolaget Belladante. I nästa avsnitt ska vi prata om vårblommande träd och buskar. Hoppas du vill lyssna då.